Hej och välkommen till Econnect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och idag ska vi få följa med på berättelsen om Ash och från Ash. Eller Lurvis, han har lite dubbla namn. Vissa av er har redan lyssnat på ett poddavsnitt som jag släppte för ungefär 2 år sedan i samband med lite olika skeenden. Jag ska inte spoila för jag som inte har lyssnat på det. Om du har lyssnat på det så kommer du få veta fler saker om honom i det här avsnittet. Och jag kommer också sammanfatta lite vad som sägs i det andra poddavsnittet. Om du inte har lyssnat på det så kan du börja lyssna på detta. Och så kommer jag säga till i vilket läge det i så fall är lämpligt att pausa den här podden och gå tillbaka till det gamla poddavsnittet. För Ash är en väldigt speciell häst på väldigt många sätt. Och jag vet att han har berört många av er också. Och det här är det avsnittet jag kommer gråta mest om, för jag börjar redan nu. Men han hade ju inte funnits kvar på den här jorden i fysisk form om det inte vore för er. Och vad vi gjorde tillsammans. Livet som häst är inte så enkelt när man är så känslig och reaktiv som Ash är. Och ändå så är det vi människor som har sett till att han blev så genom avel. Genom att förvänta oss att en häst som är väldigt högt i blod, så att säga, nervig, ska kunna hantera väldigt onaturliga situationer. Men vi kommer till det. Så vi börjar i början av hans liv. För att ge er bara överblicken så Ash föddes på den gården där Epona Golden och jag bodde. Där, om ni har lyssnat på alla de här avsnitten om hästarna så vet ni ju nu att tack vare Epona så flyttade hon och jag och Golden till en gård där de var inackorderade och jag också hyrde en lägenhet. Och där fanns ju ett gäng fler hästar och där bedrevs också avel. Det var där vi träffade Arrow. Hon var född där. Det var där som Ash också föddes. Och Ash är lika gammal som Sky, alltså han är född samma år, bara ett par månader senare. Så samma år som Sky föddes och Merlin och Tulle så var det också ytterligare 2 föl som skulle födas på den gården. Så var 5 föl totalt, inklusive Sky, det året. Som ni hörde i Sky-podden så gick ju Sky ihop med Merlin och Tulle och deras mammor. Medan den hästen som var på Ash gick ihop med det femte stået. Ashs mamma, Guldis, hon... Hela anledningen till att hon betäcktes överlag, hon är för övrigt dotter till Ami, för att göra allting så här, knyta ihop trådarna. Så Ami är Ashs mormor. De är ganska lika faktiskt, fysiskt i alla fall. Men anledningen till att Guldis då, som blev mamman till Ash, betäcktes var att hon var så pass liten i växten och kroppen och lite mentalt inte redo för typ 3-årstest och sånt som hon annars skulle ha gjort. Så då fattades beslutet att hon skulle betäckas istället. Så tänker man ju ibland i den världen. Från mitt perspektiv så är ju det väldigt... Alltså det är väldigt bra att få ett år till på sig innan hon ska prestera ut i 3-årstest och så vidare. Nu slapp hon det, tack och lov, för att hon sen... köptes av en elev till mig, så himla skönt. Men i alla fall stod jag på att ge hästen mer tid och inte pressas in i att behöva prestera, särskilt om man inte är redo för det. Men att då tänka att man istället är redo för att bli mamma kan man ju ifrågasätta. Men så var det i alla fall. Och kanske delvis därför så blev det heller inte speciellt bra mellan Guldis och Ash. Guldis valde såklart inte själv att bli mamma, utan hon blev ju så inseminerad och Så blev hon tvingad till det, så att säga. Och var alltså inte alls redo för det och så vidare. Och det blev heller inte alls lätt mellan henne och Ashen. För Gullit var liksom inte speciellt engagerad i att vara mamma. Och var ganska... Man stötte bort honom ganska mycket och tidigt. Och det var svårt för honom att komma till och dia. Och ja, det fanns inte speciellt mycket. Eller det fanns ingen kanske trygghet för honom att hämta hos henne. Men om vi börjar just vid hans födelseögonblick. Så jag var ju inte alls engagerad i honom. Och hans mamma vid det här tillfället. Jag bodde som sagt på gården, jag hade mina hästar och jag tog hand om alla gårdens hästar ibland när familjen som ägde gården var på semester. Det var liksom en del av vårt kontrakt att jag gjorde det. Så jag hade såklart koll på alla hästar mer eller mindre, men det var ju, vad det nu var, 10-12 vuxna hästar och ett gäng åringar som bodde där. Så det var rätt många individer, så det var absolut inte så att jag liksom hade en relation till var och en av de hästarna. Och vid det här tillfället var jag också ganska upptagen med Sky som nyss hade fötts då. Men så när Gulle skulle föla så just då var inte jag hemma. Var bortrest i några dagar. Men jag fick ett meddelande sen från gårdsägaren att de hade fått ett föl. Och att det hade gått bra men att det var rörigt vid själva födseln. Och tanken från början var att alla de här 5 stona som... skulle få föl det året skulle få vara i samma hage tillsammans, så att alla 5 fölen skulle få växa upp tillsammans. Men Gullis var ju som sagt ung och ganska osäker då, och när hon skulle föla så lade gårdsägaren märke till att hon fölade ute, det var sommar då, och men rätt så precis efter att fölet hade fötts så kom de andra storna och jagade bort Guldis från fölet Ash. Liksom lite grann som man ibland kan höra berättelser om att andra storn liksom snor fölet. Och det kan ju tänkas liksom från ett perspektiv så kan man ju tänka så här, oj vad elakt av de här storna som kom in och försökte ta fölet från Guldis. Och från ett annat perspektiv så kanske man skulle kunna tänka att de visste mer än de visste hur det skulle bli liksom, och de visste att Gullis inte var redo, och de tänkte att det är bättre att vi stiger in och tar den här mammarollen så. Men gårdsägaren såg ju detta och delade på dem så Gullis och Ash fick en egen liten haga ihop med det stået som inte hade fölat, och sen fick de gå så avskilt under större delen av året och vintern och så sen. Men hur som helst, så oavsett anledning och så var ju de första timmarna i Ashs liv sannolikt ganska förvirrande och stressiga av den anledningen. Jag vet inte helt hur det gick till, jag var inte där som sagt. Men man kan ju också gissa att själva processen av att liksom han skulle hitta till Guldis djur och så, när hon från början är en ung och då reaktiv häst, så det var nog inte enkelt liksom. Sen kom jag tillbaka till gården några dagar senare och ja, hörde mig för lite om hur allting hade gått och så. Och då berättade gårdsägaren att fölet som hade fötts var jättevackert, vilket han ju var och är. Jätteovanlig färg, han var liksom musblack med ål. Och ljussvans, han efter Sveriges, de får ju ofta det. Superfin, men extremt rädd och skygg. Så hon hade inte fått komma nära honom, utan han bara gick eller sprang iväg när hon gick nära. Och vid den här tidpunkten hade jag heller inte direkt en relation med hans mamma, så man kunde liksom, och det hade väl inte hon heller kanske, så att man kunde inte heller liksom riktigt använda sig av att vara nära Guldis för att komma nära honom, utan han avvek helt enkelt, så hon hade inte fått röra vid honom överhuvudtaget. Och jag hade fullt upp med mina 4 pollar och mitt företag och allt som jag skulle göra. Och jag hade ju såklart inget ansvar för den här hästen. Och det var ju... Ja, men då ska jag vara helt ärlig, så var det ju många olika saker på den gården med de andra hästarna som jag hade gärna ändrat på och assisterat med. Och det gjorde jag mycket också. Och hjälpte till i många situationer. Men det finns bara så många timmar på ett dygn. Jag fick släppa det här helt enkelt. Jag bara såg att det här fölet är sjukt. Och förhoppningsvis så kommer det ändra sig med tiden, som det ju kan göra. Så jag engagerade mig inte så mycket i det. Och de var som sagt inte samma hage, så det blev heller inte att jag hängde med dem. Men tiden gick och han blev inte järvare, heter det så. Utan det fortsatte att vara på samma sätt, att hon försökte komma nära och han sprang iväg. Och vid något tillfälle hade han också vänt rumpan mot henne och sparkat mot henne. Men så länge de var ute på det här sommarbetet och i stora hagar så funkade det så till att han bara avvek. Så som hästar gör när de kan. Om de är rädda och skrämda och har möjlighet att fly så gör de ju det. Men sen kom hösten och jag hade mina hästar på lösdrift ihop med det gänget som de gick med. Men de här storna och deras föl och några till skulle stå på box. Och då blev det ju helt plötsligt en ny situation för Ash. Att han stängdes in i en box ihop med sin mamma. Och då tänkte såklart gårdsägaren att okej, bra. Nu kan jag passa på att träna honom på att få beröring och så att jag kan ta på en grimma och hantera honom och så vidare. Men det blev ju inte så bra. För han var ju liksom från början extremt skeptisk. Och sen är han liksom oerhört känslig och reaktiv. Och så när man är det i kombination med att man också är rädd så blir det ju inte så bra. Och gåsägaren är väldigt gullig i att hon liksom vill dem väl. Men kanske inte kunde läsa av de här subtilare signalerna som man behöver med en häst som honom. Så tyvärr blev det att han började attackera henne. Så han gjorde utfall mot henne och bet henne. Och jag vet inte om han stegrade någon gång också. Och allt det här var i boxen då. Vände sig mot henne och sparkade. Så hon blev rädd för honom helt enkelt. Så där någon gång på hösten. Han är född i juni. Kanske i oktober någon gång. Så frågade hon mig om jag kunde hjälpa henne. Då frågade hon först om vi kunde göra så som hon var van med att man gjorde. Och så som hon hade lärt sig, så som man lär sig traditionellt, att man löser en sån här situation. Det vill säga att man stänger in honom i en box. Och jag tänkte säga jagar in honom, det är fel ord. Men se till att han är i ett hörn av boxen med rumpan. Och håller fast honom där och tar på honom grimman. Och gåsägaren tänkte då och sa också att ja, men om man bara får på grimman så brukar de ju bli lugna sen. Och jag kände att det håller jag inte med om. Men det är ju onödigt att stå och argumentera om det. Men jag sa bara helt enkelt att nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer inte hjälpa dig med det. Det var liksom första gången jag sa nej till någonting där. Men jag kände bara att nej. Jag kan inte göra det mot den här väldigt rädda och väldigt sköra individen. Så jag sa till henne att men däremot så kan jag, om du vågar låta mig göra på mitt sätt, och om du är okej med att jag ger honom mat, så om du ger mig en vecka så kan jag få på honom en grimma på mitt sätt. Och lyckas jag inte med det så får du göra på ditt sätt och ta dit någon annan tränare, men jag kommer inte hjälpa dig med att hålla fast honom. Och hon var öppen och modig kvinna i 60-årsåldern som hållit på med hästar hela livet och såklart liksom färgade in i den traditionella världen, eller 70-årsåldern var hon kanske till och med då, och så ändå jag till det här, så det är stort tycker jag. Så då stod jag där med det här projektet av att okej, nu har jag lovat att få på en grimma på den här lilla hingsten som vänder i hagen så fort han ser mig. Hur gör jag nu? Och det finns en film på både Facebook och Instagram. Jag kan länka till den i poddavsnittsbeskrivningen här sen. Där man kan få följa Ash och min första vecka. Och jag ska inte gå in i detalj på det nu, för det här poddavsnittet kommer bli tillräckligt långt ändå. Men några olika saker som jag verkligen tog med mig känslomässigt från den veckan var att första dagen, som sagt, så fick jag ju inte ta på honom eller komma nära honom, men då använde jag det andra fölet. De var då två föl i den hagen. Som hon var väldigt jäv, för hennes mamma dog, så vi fick flaskmata henne. Så jag liksom fick ställa mig liksom, hade med mig små så här fölpellets och stod och kliade och matade henne. Och sen med henne som barriär mellan mig och Ash så kunde jag liksom sticka fram en hand och langa lite mat till honom som han vågade ta när hon var emellan. Och sen fick jag liksom bygga det därifrån. Och det gick ganska fort ändå att vända hans känsla inför mig. Tidigare hade ju människor bara varit förknippat med läskigheter och förväntan på att läskiga saker skulle hända, helt enkelt. Och det var väl kanske den första punkten av lärdom och heartbreak i förhållande till Ash. Det var dag två. Då hade jag jag tränade med honom två tillfällen dag ett. Alltså så 10 minuter på förmiddagen, 10 minuter på eftermiddagen. Bara försöka ge mat med andra hästen emellan. Och dag två när jag kom till hagen och han såg mig. Så kom han och galopperade. Så gnäggade han och så kom han och galopperade fram till mig. Ja, men där var väl liksom första gången som någonting i mig bara, ja, men gick sönder. För att man bara såhär, okej, men det är så här enkelt liksom. Han var bara rädd och han visste inte vad han skulle förvänta sig. Och han har fått liksom 20 minuters bra träning. Och han har en helt annan förväntan på vad människor betyder. Varför ska vi någonsin då göra på ett annat sätt? Liksom. Men när han födde in ett sammanhang där han förväntas prestera och tävla och bli dressyrhäst. Och han skulle liksom behöva fixa situationer som skulle kräva att, ja, men om han skulle åkt till en vanlig tränare liksom, så skulle han inte fått den tiden. Utan han skulle förväntats ta på sig den där grimman direkt. Och sen han fortsatt vara rädd. Men bara för att han hade en bättre förväntan på mig så betyder det inte att det var enkelt sen. Han är ju en väldigt, väldigt reaktiv häst. Och han är så här spejare ut i fingerspetsarna, höll jag på att säga. Hovspetsarna. Så jag fick verkligen ta det i små steg. Och när jag tittar på de här filmerna nu så hade jag såklart velat ta det ännu mindre steg. Men man lär ju sig allt eftersom. Men även att jag var lite klumpig i vissa moment så gick det framåt. Och dag fem kanske så kunde han ta på sig grimman. Och kunde också börja leda lite grann inne i stallgången. Han och jag. Så projektet att ta på grimma på en vecka lyckades. Och det var himla skönt för också att kunna visa gårdsägaren att det fanns ett annat sätt. Och som också ändrade hela hans inställning mot mig i alla fall. Jag hade hoppats att det skulle ändra hans inställning mot människor överlag. Men tyvärr så fortsatte han att vara rädd för stallägaren. Så att det var liksom spänt dem emellan och han fortsatte att då och då göra utfall mot henne. Så det var ju liksom, jag var tvungen att släppa projektet Ash där sen av tidsmässiga anledningar. Men han var ju absolut inte så att han var redo att verkas till exempel. Och det är klart att det stressade mig lite grann. Även att inte det var mitt ansvar alls. Så, ja. Så jag försökte ju hålla honom utanför hjärtat. Men så visste jag att men här finns en liten kille som absolut inte är redo att hållas fast och hållas upp benen på. Jag hade börjat träna honom i hovlyft också lite grann. För sista dagen där i grimprojektet så kom han in och var jättehalt. Jag bara okej, kul att man precis har löst det här. Man får på det en grimma och nu måste vi så här panik lära dig att lyfta hovarna också. Men det gick ändå relativt bra. Men det var ju absolut inte så att han kunde verka så liksom att någon ny person skulle komma och hålla upp hans ben. Så det var lite, det låg där i bakhuvudet hos mig och gnagde lite grann att det här är ju inte toppen. Att den här lilla killen eventuellt ska sätta sig i en situation som han inte alls kommer fixa. För han kommer vara livrädd. Och han, alltså, han fick ju panik på den nivån att det går inte att hålla fast honom. Han skulle ju liksom, han skulle ju hellre gå sönder själv än att, alltså jag menar, han skulle ju dra tills hans nacke gick sönder liksom. Rätt så mycket vild häst i honom på det sättet. Så att om man skulle sätta honom i en sån situation, det skulle inte funka. Och jag var ganska rädd för att det skulle hända. För jag hade ju såklart inget mandat att bestämma över honom på något sätt. Han var inte min häst. Och jag visste heller, jag fick ju såklart inte heller information kring om man nu ska hovslagen komma eller bla bla. För att han inte var min liksom. Men det är klart att jag inte släppte ansvaret helt över honom. För att jag kan ju liksom inte undgå så med en häst utan att också släppa in honom i hjärtat. Så någon gång i januari där sen så var jag på en verkningskurs. En sån helgkurs om att lära sig verka sina egna hästar. Och men på söndagskvällen där när jag kom hem så gick jag ut i stallet. Och då låg han i sin box och sov. Och dit så hade han aldrig legat kvar. Och vid den tiden så var han redan i en egen box på natten. För mamman sprackade så pass mycket mot honom. Så att det blev ohållbart att ha dem i samma box på nätterna. För att det var liksom litet utrymme. Så han var själv i en stor box. Ja, jobbigt att tänka på. Men så var det. Igen, något som inte jag hade mandat att styra över. Men han låg i alla fall där i sin box och sov. Och dit så hade han inte vågat ligga kvar när jag kom. Men ja, såklart inte när någon kom. Men den kvällen så testade jag att gå in som vanligt till honom. Och då låg han kvar. Så jag satt där hem till honom och kliade honom lite grann. Och gav honom lite pellets och så. Och så tänkte jag att det är ju ändå ett intressant sammanträffande det här. Att jag precis har varit på verkningskurs och du ligger ner här. Så varför inte då hämta en hovkrats och en rasp och se om jag eventuellt bara får medan du ligger ner fixa lite med dina hovar. Och då hade jag liksom aldrig fått göra något sånt. Men jag fick lite pellet i en bytta medan han låg ner. Och jag fick liksom kringelkroka mig runt där med hans små ben. Och först och främst kratsade ju alla hovar ordentligt. Och sen raspa på, jag tror alla utom det ena frambenet. För det var lite svårt att komma åt. Och göra liksom en verkning på honom den kvällen. Helt knäppt. Det finns film på det också för övrigt. Så det visste han ju såklart om, att jag hade varit på den kursen och att jag kunde fixa det åt honom så han slapp var i den stressiga situationen. Så det var väldigt fint. Och vid den här tiden hade jag ju som sagt såklart insett att det kommer ju liksom inte bli lätt för honom livet. Han skulle liksom verkligen inte fixa en tävlingsvärld. Och jag visste ju också att han kommer vara för svår, inom citationstecken, för någon av de vanliga inridarna som uppfödaren brukade använda sig av. Så det skulle antagligen bli så att han skulle skickas till någon mer, kanske horsemanship, problemlösare. Ja, det var inte speciellt svårt att tänka sig in i hur förvirrad och rädd han skulle vara i en sån situation. Han skulle inte få tid på sig. Han skulle undra vad som hände. Han skulle undra varför han var där. Han skulle bli ännu mer vilsen, liksom. Och bara på de åren jag hade bott på den här gården, hur länge var det då? 1,5 år? 2? Så var det 3 hästar, 3 uppfödningar, som inte levde längre. En som hade avlivats för att han var, inom citationstecken, för svår. Och 2 som hade skadat sig så allvarligt för att han var så stressad i någon situation och hade liksom gått över sin tröskel och tänkt inte och skadat sig så absurt mycket. Så de behövde avlivas på plats. Liksom. Inte på plats här, de var sålda i det läget. Men som var därifrån. Så... Ja, det kändes liksom svårt att tänka hur man ens skulle... Ja, hur skulle man kunna få ur honom ur den här världen? Och vem skulle kunna betala den summan pengar som han ändå var värd för en häst som är så väldigt svår som han är? Och så väldigt känslig som han är. Det kändes liksom som en omöjlig ekvation. Och vad som sen gjorde det ännu mer omöjligt var att ytterligare någon månad fram i tiden, en kanske. Så var jag ändå inne hos honom lite då och då på kvällarna och hängde lite med honom i boxen och borstade lite och sådär. Och så var det en kväll som han helt plötsligt, utan att jag egentligen kunde se vad det var som hände eller förstå varför, så... blev han aggressiv mot mig också. Och inte så att han bet inte på riktigt, men han slickade bak öronen och bet i luften och liksom tog ett steg fram mot mig. Och jag blev så himla ledsen för att det var liksom så här, okej, men om han inte ens... Alltså jag visste ju att jag var hans så här trygga punkt och kanske den enda som var någon slags stabilitet runt honom. Eftersom hans mamma inte var det. Och om han då, ändå utan att jag ens förstod det, kunde bli så rädd för mig att han kände att han behövde bita och attackera mot mig. Så ja, men hur skulle det gå då för honom liksom? Och hur mådde han egentligen? Och jag visste väl svaret på den frågan. Om hur han mådde. Och hur han tänkte om livet. Men det kändes så oerhört läskigt att tänka den tanken fullt ut. Och man vill ju liksom inte fatta fel beslut i såna här lägen. Eller komma med fel information till ägaren. Så jag pratade med Emily Kajsdotter, som då var min lärare och mentor inom djurkommunikationen, och frågade om hon kunde prata med honom så att jag liksom inte tolkade honom fel. Och en del av det som hon av det samtalet med honom finns då i ett poddavsnitt ett par år tillbaka. Så för dig som inte har lyssnat på det, så är det avsnitt 21. Det heter Berättelsen om det skygga fölet Ash. Så om du inte har lyssnat på det, så skulle du kunna stanna den här podden och lyssna på det nu för att få liksom, ja, få höra Emilys ord om vad han förmedlade till henne. Och om du redan har lyssnat på det eller inte orkar lyssna på det så kommer en liten sammanfattning här på att få följa tidslinjen. Så sammanfattningsvis vad han sa var liksom att han förmedlade en enorm vilsenhet i världen. Att han inte visste vad som var tryggt och inte. I vanliga fall när man föds in i en flock så finns det ju en trygghet där liksom, hos sin mamma eller i flocken. Och så kanske den yttre världen känns läskig. Alltså omgivningarna eller människorna eller andra hästar eller så. Men då har man i alla fall en stabilitet. Men han upplevde inte det. Det var som att han bara föll fritt. Och inte visste vad han skulle hålla i sig i. Det fanns inte trygghet inne i flocken. Det fanns inte trygghet utanför flocken. Det fanns ingenting att förankra sig mot. Bara ett mörker. Och han var väldigt väl medveten om hur hans liv skulle bli. Vad som förväntades av en häst som honom med hans stam. Och om vi jämför med Skye då, som föddes in i en värld där hon fanns för sin egen skull. Där hon aldrig skulle bli till salu. Där det liksom inte var en handel med henne som person. Så hade ju Ash den totala motsatsen. Han producerades ju för att bli till salu. Han var ju till salu innan han föddes. Och hela hans existens byggde på att han skulle prestera. Om han inte kunde det så kom ju ingen vara villig att satsa på honom. För det var meningen att han skulle hamna i en värld och en industri som bygger på att man kan prestera. Och kan man inte det så är det färdigt. Och är man då dessutom en så svår häst som han är, med den enorma känsligheten som han har, så antingen rättar man in sig i ledet och kan använda och kanalisera den reaktiviteten in i att bli en väldigt, väldigt bra tävlingshäst som sannolikt är väldigt, väldigt stressad på insidan men som ändå kan vara extremt flashy i sina rörelser för att han är avlad till det och skulle ha massa adrenalin om han skulle sätta sig i ett sånt sammanhang. Eller så skulle han inte, och det här var ju det mer troliga, fixa ens liksom första stegen på vägen dit. Och han skulle om han skulle attackera ju. Om någon skulle lägga press på honom i ett sånt läge, så att han skulle vara på en lång lina och någon står med en piska i handen och ber honom springa och han inte fattar vad det skulle betyda, då skulle han ju attackera den personen. Om han liksom till och med attackerar mig när han inte riktigt förstår vad jag menar. Jag som aldrig har gjort honom någonting och aldrig liksom krävt eller tvingat honom till någonting. Hur länge skulle han egentligen få finnas i en sån värld? Inte speciellt länge. Och det verkar han veta om. Så han sa till Emily också det jag hade känt, att om det är de här premisserna som jag finns till på, så vill jag inte vara med. Jag skulle hellre välja att inte finnas då. Vilket ju är extremt hjärtskärande att höra en häst säga. När den är så ung som han är, det väl extremt hjärtskärande att höra vem som helst säga det. Men det var liksom ett halvår. Och redan veta att jag platsar inte i den här världen. Människor vill inte ha en häst som mig. Och det kommer bara leda till lidande för mig om jag sätts i de här situationerna. Så jag vill hellre dö än att finnas då. Och med den här informationen så kunde jag inte bara släppa honom. Jag kände väl kanske att oavsett hur det slutar så kan jag inte tillåta att han släpps till någon slags situation där han blir mer rädd, mer deprimerad. Om det skulle vara så att jag på något sätt kan köpa loss honom. Även om det skulle vara för att bara låta honom somna in. Så skulle jag vilja få ge honom den gåvan. Istället för att behöva utsättas för någonting som han var så oerhört rädd för. Och bara få bli mer vilse och mer rädd och bli slagen och tvingad till saker och inte förstå och bli förvirrad. Och jag såg framför mig den där lilla killen som kom där liksom dag två efter han kände mig och galopperade till mig i hagen och bara så glad och lättad och bara var det bara det här du ville? Ville du bara komma och vara snäll mot mig? Och så vet jag att det inte är så traditionell hästträning ser ut och det är inte det han skulle hamna i. Ja, så vad gör man då liksom? Och så visste jag ju att han, ja men han hade ju börjat, även att han var, blev rädd för mig där i boxen den kvällen, så var jag ju någon form av trygg punkt för honom. Och det var också något han sa till Emily liksom, att han vet att jag inte har möjlighet att göra någonting med det som han förmedlar med någon. Men liksom jag ställde frågan och han måste svara ärligt att han vet inte om han vill leva. Liksom. Och vad han hade behövt var bara att vara någonstans där han bara fick vara och slapp prestera. Till och med liksom att han visade att han ville vara själv i en hage där det inte hände någonting. Och det är liksom väldigt ovanligt att hästar förmedlar det. Liksom. Då finns det väldigt, väldigt lite livskraft. Så jag fick tänka och känna. Och var såklart också sjukt skraj för, ja men om jag skulle på något sätt försöka få köpa loss honom då. Hur ska jag räcka till? Hur ska jag, om han väljer att stanna kvar i den här världen, om han faktiskt vill få fortsätta finnas, ifall det är liksom ett helt annat sammanhang han kommer till. Hur ska jag överhuvudtaget kunna fixa och ha en så här sjukt svår häst? Han är liksom den svåraste hästen jag har mött. Hur ska jag räcka till? Hur ska vi fixa liksom det här? Men jag kände att det fick ju bli någon form av, det fick ju på något sätt lösa sig längs med vägen. Och att jag liksom bara inte fick ha några tankar på prestation. Utan att veta att alternativet är att han inte finns. Alternativet är att han kommer skada någon snart och avlivas. Och då fick jag ju bara släppa allt sånt här som att nej, vi kanske inte kommer kunna verka honom. Han kanske kommer få bara, han kanske inte kommer vilja bli fångad i hagen. Han kanske bara får släppas ut i flocken och bara vara i ett år eller två eller tio. Jag vet inte. Men den här oerhört vänliga själen. Jag vill kunna ge honom någonting annat än en hård och prestationsinriktad värld. Jag vill kunna ge honom trygghet. Och sammanfläta de där trådarna som har varit avklippta för honom sedan innan han föddes. Så jag hittade ett citat i dagarna där. Efter att han hade förmedlat detta. Som var: "Would you die for me is too easy of a question. Instead I want to ask you, would you live for me?" Jag känner att det ändå på något sätt symboliserar så mycket av det där språnget som han valde att ta. Att faktiskt lita på mig och våga stanna kvar i den här världen. Att våga välja livet liksom. Att våga leva i hopp om att hans väg skulle kunna bli annorlunda än den han var född in i. Än den världen han var född in till. Att våga stanna kvar och våga testa hur det är
och vara häst på ett annat sätt. Så jag någonstans hade landat i att men han, det verkar ändå som att han vill testa det. Och följa med mig i så fall. Så var ju liksom det lilla problemet att han egentligen var värd en massa pengar. Och jag hade verkligen inga pengar. Och hur gör man då? Men då hände det två väldigt, väldigt bra saker. Den ena bra saken var att uppfödaren sa att jag ser ju hur bra han mår när han är med dig och det du gör tillsammans med honom. Och jag vet att han egentligen, jag skulle kunna sälja honom för 4 gånger så mycket som det här. Men han är också en problemhäst och han kommer kanske inte kunna göra det som han är född till att göra. Så du får köpa honom för 50 000. Om du vill. Okej, bra. Det är ändå en typ relativt rimlig summa. Som jag såklart inte hade. Så då vände jag ju mig till er. Till mina följare. Och berättade om Ash. Och berättade vad vi hade för alternativ. Frågade om ni vill hjälpa till. Och det tog inte ens ett dygn. Så hade ni samlat ihop köpesumman till honom. Det var en sån enorm lättnad att bara få komma till honom på dagen sen och berätta att han inte behövde någonsin igen prestera och inte vara orolig för att behöva bli tvingad till någonting. Utan att det fanns en annan väg till honom som han fick ta om han ville. Och det verkade han vilja. Så ganska snart därefter så fick han då flytta med hästarna och mig till vår nya gård. Och sen, ja, det var väldigt, väldigt, väldigt skönt att bara få släppa ut honom i den stora hagen här med hästarna. Och bara liksom säga till honom att att han fick vara fri. Och han fick ta all tid han behövde. Och han behövde aldrig göra någonting med oss människor igen om han inte ville. Men när alternativen ändrades och när han blev mött på det här sättet så ville han ju det. Så ville han ju såklart vara med mig och oss här. Så möter honom på ett annat sätt. Han är ju i sin essens dels spejare då. Alltså den som hela tiden håller koll på omgivningarna. Och är den som först upptäcker förändringar runt omkring sig. Som eventuellt skulle kunna innebära att någonting är farligt. Så hans uppmärksamhetsnivå och reaktivitet är liksom uppskrivet till max skulle man kunna säga. Det finns ingenting som han inte lägger märke till. Men han är också healer och han har liksom en förmåga att borra sig in i hjärtat på en, kanske främst på oss människor, jag vet inte riktigt. Några månader efter att jag hade flyttat in den nya gården, den var i ganska dåligt skick och vi hade en episod där råttor bet sönder en diskmaskinslang så det blev en stor vattenläcka i köket. Och det här var efter att jag hade diagnostiserats med cancer. Och jag åkte in och ut på sjukhuset för jag hade cellgifter. Och så fanns det liksom, jag var med i liksom ett försök, studie. Där man fick testa att ha cellgifterna med sig hem i en ryggsäck som var ihopkopplad med en nål som gick in i blodet med och pumpade in de här cellgifterna. Så jag hade precis kommit hem med sjuktaxi. Jag hade liksom den här, var ju såklart jättesvag och det var jättevarmt. Och så bara kom jag in i köket och så hade liksom vatten överallt och råttbajs och bara Okej, det är inte vad jag behöver just nu. Vi fick så här bara, Emma var här och hjälpte mig och vi fick liksom börja lyfta ur golvet och hålla på. Och i det då så gick hästarna, de hade möjlighet att gå runt fritt på gården. Och alla andra stod i ligghallen. De höll sig liksom borta från det här kaoset som var vid köket liksom. Som sagt är sig i sin natur väldigt skeptisk till nya situationer och dofter och allting liksom. Helt plötsligt när vi står där och river ut grejer och går in och ut mellan köket och hallen för att lägga ut det här blöta golvet, så står Ash där på liksom med framhovarna på trappavsatsen och bara liksom så här: hej, ni har ett problem här, vill ni ha hjälp? Man bara så här, tack healern, ja, vi har verkligen ett problem här, men just du behöver inte hjälpa till, du får gärna gå tillbaka till flocken, men tack för ditt engagemang. Men det är liksom sån han är, på tal om att lite som vi pratade om i Skys avsnitt, att både provokatörrollen och healerrollen är liksom reflexmässig och punktstyrd. Det är spejarrollen också, den är också en reflex. Så alla de här tre egentligen ligger närmare varandra än man kan tro, fast de egentligen är så väldigt skilda. Så att Ash då är både spejare och healer, går också liksom ganska hand i hand. Det är bara liksom koppla på, det är som att han kan liksom i stunden inte riktigt välja huruvida han hjälper till eller inte. Helt plötsligt så bara är han där, fast han kanske egentligen inte vågar för att han tyckte att vi behövde honom. Liksom. Så himla fint. Sen, ja, för att inte göra det här ytterligare superdunder långt till, men det finns några episoder till jag bara behöver få berätta om också. Avsluta lite med hur det är nu, vilket fortfarande inte är enkelt. Liksom. Men i september 2021 så skulle jag göra den största cellgiftsbehandlingen och göra en stamcellstransplantation. Och då inför det så får man de allra värsta cellgifterna som finns, som i sig kan döda vissa. Så jag var inlagd på sjukhus och hade en sond för att kunna få i mig näring, för att man får en massa sår i munnen som man inte kan äta och för att cellgifterna är så skarpa och ja, massa feber och bara allmänt liksom riktigt, riktigt dålig. Och i det här då så har ju då Emma flyttat in på gården och jag tar hand om alla hästarna. Jag hade en sån här webbkamera så jag kunde kolla på dem bland annat vid vattnet. På några andra ställen. Och så ser jag att Emma kommer att gå med Ash. Och Ash hoppar på tre ben. Och mamma, ja, inte bra. Alltså han sätter verkligen inte ens ner sitt ena framben. Så vi stämmer av lite. Hon tar in honom på box och undersöker. Jag ser ingenting, märker ingenting så. Men tar såklart ut veterinär. Och bara liksom den här grejen att han är inställd i en box och så ska det komma en okänd människa och röra vid honom. Sjukt svår situation. Och där står hon själv med det, liksom stackarn. Och han har såklart lärt sig att lära känna och lita på henne och de andra här. Eftersom hon för några månader tillbaka då hade Floyd här. Men såklart inte på den nivån där hans och min relation var. Men de löser det. Men det är oklart vad skadan är. Eventuellt då att han har något sår som har gått in i leden. Veterinären rekommenderar att han åker in på djursjukhus. För att det skulle kunna vara så att det går in i leden och då skulle han kunna dö. Och där står liksom vi i någon som säger, okej, men jag är liksom jättesjuk och jätteinfektionskänslig. Och kan inte liksom göra någonting. Och han behöver åka in på djursjukhus. Hur gör vi nu? Men på något sätt liksom så löser de det. Hon och Julia och Kanna som ställer upp med dragbil. För min bil var utlånad för jag skulle ändå vara på sjukhus. Och jag har aldrig liksom, jag har haft häst när jag var 4. Behövt köra en häst till djursjukhus. Men just då behövde just det här åka till djursjukhus. Så ja, transporten fanns ju hemma såklart. Och Granna ställde upp med dragbil. Och han fick åka in på djursjukhus. Och ja, bara att vara på djursjukhus är ju liksom en historia i sig. Ja, just det, först så fick jag få lugnande för att ens gå på transporten. Och ja, sen var på djursjukhus. Stackaren liksom jätteläskig erfarenhet. Och behöver vara där själv och man får inte stanna kvar med hästen i boxen. Och ja, massa saker som inte är hästvänligt på sådana ställen. Men de hittade ingenting eller de röntgade så att det inte hade gått in i ledningen i alla fall och visste inte vad det var. Och så sa de att de vill gärna behålla honom här över natten för att kunna kolla det här och det här också. Men då kände jag okej, men han kommer liksom inte dö av det här. Och det är sjukt läskigt för honom att vara där. Så att, då bestämde jag att nej, men ta hem honom. Liksom. Och han fick fortsätta, han fick antibiotika och fick fortsätta vara i sjukhage några dagar till. Och sen bara gick det över. Vi vet fortfarande inte vad det var. Helt knäppt. Men det var lite så här konstigt på tal om healing. Och det här har hänt flera gånger. Liksom, att när jag har varit riktigt, riktigt dålig. Så har det samtidigt hänt någonting med honom. Så jag vet inte om det blir någon parallellprocess. Men jag fick i alla fall dispens och permission att åka hem och hälsa på honom. Där när han hade kommit hem från djursjukhuset. För vad som hände var ju såklart att han blev så väldigt stressad av alla de här veterinärundersökningarna och procedurerna. Så han, dels attackerade han ju såklart veterinärerna. Men han började också vända sig mot tjejerna som tar hand om honom. Och började anfalla dem. Och det är så oerhört sorgligt att det började bli så. Men ja, det är ju så när man är en, i sin grund inte så trygg häst och det händer massa läskiga saker och man inte kommer loss, så väldigt rimligt. Men då fick jag i alla fall komma hem och så kom jag in i stallet och så hör han min röst. Jag har varit ifrån honom då i flera veckor och han har varit med om massa läskiga saker och är liksom arg och rädd. Och så hör han min röst och så gnäggar han sitt mjuka gnägg och säger hej. Vad bra att du är här. Och det var igen så här. Oh, jag vet inte. Det är mycket känslor i det. Jag kan inte ens riktigt sätta ord på allt som är i det. Men mycket i alla fall. Men sen i takt med att han fick landa igen så släppte han ju osäkerheten gentemot tjejerna här. Men man behöver liksom alltid vara väldigt uppmärksam runt honom. För han hoppar ju till för minsta lilla och verkligen så flyger i luften. Sen landar han och landar både fysiskt och känslomässigt ganska snabbt. Tack vare att han faktiskt får hoppa till och göra det han behöver göra. Liksom. Men man behöver ju hela tiden vara väldigt noggrann med hur man gör runt honom. Och sen är det ju då också alltid han som skadar sig mest. Så liksom alltid massa sår. Sen har han ju liksom, han är ju jättekänslig. Och så fort han har liksom minsta lilla ont någonstans så blir det ju en stor grej och han får så här lymfangit och han skär sig på saker och sen busar han ju och röjer runt massa och ja, förra året så hade han liksom på sommaren hur många sår som helst som vi behövde så här behandla och så kan det är jätteläskigt och gå därifrån och ja, shit vad han lär oss saker i att försöka vara liksom systematisk och långsam nog och så vidare för att kunna ens få komma fram till honom. Men sen förra hösten så började han greja mycket med tänderna och så började han bli svullen på nosen. Och så undersökte jag tänder. Och vi märkte också att han bet liksom på många olika saker på ett sätt som andra hästar inte gjorde. Började plocka upp pinnar och bet på dem och gick runt med dem och slog på andra hästar med pinnar. Väldigt gulligt på ett sätt, men också så här, vad står det här? Han uppvaktade också hästar med pinnar. När Tuva var bonstig så plockade han upp sin favoritpinne och gav den till henne som en present. Hon motiveras inte av pinnar, så hon tyckte inte det var en jättebra present. Men i alla fall, man kunde också då fundera på vad står det här för? Varför biter han på saker så mycket mer än andra hästar gör? Det visade sig att han hade krossat två tänder inifrån. Så kanske någon gång när han höll på med sina pinnar att det liksom gjorde sönder någonting. Jag vet inte riktigt. Men under tiden som jag var frisk så tränade jag in att kunna sticka honom i halsen löst med startknapp, så kunde vaccinera honom så och också ge honom lugnande så i halsmuskeln. Men det kunde jag ju sen inte underhållsträna när jag blev mer och mer sjuk och fick fler komplikationer. Så när vi skulle göra tandvården så tog jag istället hit veterinär som kunde sedera honom med blåsrör. Vilket på ett sätt var en jättebra idé för att han kunde ju vara i paddocken och bara gå runt och äta mat där och så helt plötsligt så kommer det en pil i halsen på honom liksom. Nackdelen med det dock, för det behövde göras två gånger vid båda tillfällena för att veterinären inte fick det riktigt rätt första gången. Plus att det var några månader, ja det var två tandläkarbesök, några månaders intervall. Och det medförde tyvärr att han sen då började bli rädd för saker som såg ut som blåsröret. Så han generaliserade den rädslan av att okej, men långa rör betyder kanske att jag snart kommer få ont i halsen. Och vad finns det som är långa rör? Jo, exempelvis en grep. Så under flera månader i vintras så var han rädd för greparna när tjejerna mockade. Och ibland gick han ju undan, men ibland så började han också attackera greparna och tjejerna när de mockade. För att han blev så rädd, arg så att säga. Så det var ju väldigt jobbigt och oroligt. Och han kunde också, men fram tills dess så hade det ändå gått bra med hovvård och sånt. Vi tränade in hovlyft helt belöningsbaserat och det är liksom ett av hans favoritgrejer att göra för att han har fått göra det så många gånger och han känner väldigt stor trygghet i vad han ska göra, hur han ska göra och så vidare. Men där någonstans så var det ett tillfälle strax efter den här tandläkarsituationen så var han väl i lite mer stressmode till att börja med. Och så skulle vi fixa med hovarna, jag och en av de som hjälper mig med hästarna. Och jag kan ju inte göra någonting fysiskt så jag skulle bara stå och mata som jag oftast gör och så skulle de göra själva det praktiska. Men då blev han jättespänd och attackerade först henne. Och när jag säger attackera så är det att han tar sats och liksom springer fram med tänderna blottade och liksom så här går till attack. Men han har i det läget inte på riktigt bitit någon. I det här läget så hoppade hon ut ur hagen innan han kom ifatt och han hade ju säkert kunnat springa ifatt henne snabbare om han hade velat, men han valde sannolikt att inte göra det. Och sen tänkte jag att men jag testar och ser om jag får komma nära, för det brukar jag ju få. Det var väldigt dumt, i efterhand skulle man bara låta honom vara i det läget, men lätt att vara efterklok. Så jag gick in och då så kom han liksom först fram och var så här lugn och sen utan att jag förstod vad som hände så bara slickade han bak öronen och hoppade fram och liksom attackerade mot mig också. Och då behövde jag tyvärr gå liksom förbi honom, fram mot honom för att komma ur paddocken som vi var i. Så då bara på reflex så höll jag upp min underarm så här, typ att hugg inte mig i ansiktet, är du snäll, jag behöver gå ut här. Och han då liksom bara, han valde ju inte hugga mig i armen liksom, utan bara gav mig utrymme så jag kunde gå ut. Så han blir ju väldigt, väldigt, väldigt rädd i de lägena, och hans impuls då är ju att säga, rör mig inte liksom. Men han har inte skadat någon av oss i ett sånt läge, men han är väldigt läskig, alltså det går sjukt snabbt, och han är ju som sagt en väldigt snabb häst till att börja med, så det är inte kul när man hamnar i de lägena med honom. Och när en häst reagerar så, så ska man ju såklart alltid tänka att här är det nog något som är fel. Det här är sannolikt en häst som inte mår bra. Och som sannolikt har ont. För oftast när det blir liksom så snabba skiften eller liksom så. Så antingen att de är extremt traumatiserade och rädda för någonting. Och det skulle kunna varit bara i en situationstecken det. Av det här blåsröret som sen blev till greparna och så vidare. Men det skulle inte förklara varför han också blev arg på oss i hovvårdssituationen. För de liknar egentligen inte varandra. Så då började vi fundera på. Ja, men dels om det var att han bara hade ont i tänderna och att det på något sätt gjorde mer ont när han fick vissa typer av mat, till exempel pelletsen från oss då, och att det var det som gjorde att han blev så arg i det läget, att han fick jätteont och så på något sätt trodde han att det var vi som gjorde att han fick väldigt ont, och då attackerade han oss för att försöka få bort det onda liksom. Alternativt att han hade ont i någon annan del i kroppen, och att det kanske, men att stå och hålla upp ett ben är ju liksom jobbigt. Det är jobbig styrketräning och man behöver liksom, det händer saker i halsen, det händer saker i ryggraden, det händer saker i olika nerver. Så vem vet vad som kickar igång där. Så det har varit väldigt mycket oro kring honom och hans beteende och vad det står för. Och för min del så får han ju vara, han får ju såklart vara hur annorlunda han vill, och han överlever utan hovvård liksom. Det är väl fine, men jag vill såklart inte att han ska gå runt och ha ont eller lida. Och det har funnits rätt många avvikande beteenden hos honom som har fått mig att fundera på hur han mår. Dels då det här med att han biter på saker mycket mer än andra gör, vilket hade kunnat förklaras av tänderna, som för övrigt är bra nu, tack och lov. Men också att han leker väldigt mycket mer än de andra hästarna. Vi har ju 3 unghästar då, Merlin, Tulle och Ash, som är killar, och så Sky. Men Sky leker inte för hon är stor. Men de, alltså Ash typ leker först med den ena unghästen tills den är trött. Och sen leker han med den andra unghästen tills den är trött. Och sen så försöker han få igång Golden. Liksom, så han har så här 5 gånger mer energi än de andra. Vilket man skulle kunna tolka som någon form av överslagsbeteende eller stressbeteende. Liksom. Och sen också då det här med att han blir oprovocerat arg. Det var ett tillfälle i vintras när jag stod och kliade på honom i hagen. Under magen där vid skapet. Och han liksom var jättenöjd. Och sen från ena sekunden till den andra så bara lägger han bak öronen och liksom hugger mot mig. Och jag hade det på film, för jag kliade för att jag gjorde en träningsfilm. Och jag har analyserat i detalj, flera av mina tränare har analyserat det i detalj. Och flera kompetenta tränare, vänner, kollegor också. Vi ser liksom inte vad det skulle kunna vara. Utan, och veterinärer har också kollat på det såklart. Utan hypotesen är att i så fall är att när han står så vinklat och han vill klia tillbaka liksom, när jag kliar där vid skapet, att det sätter igång någonting i kroppen på honom som gör sjukt ont liksom, och antagligen någon form av nervsmärta då, eftersom det går så snabbt. Och det är också det jag får upp när jag frågar honom, att det så här blixtrar till och bara liksom blir, ja, men typ som att en människa får migrän typ från ena sekunden till den andra, och att han då bara så här, ah! Och då blir ju reflexen blir att attackera. Men även i det läget så, ja, min reflex då blir att hålla upp min underarm och bara såhär, ah, jag hinner liksom inte gå undan. Hade jag varit i normal vigör så hade jag ju bara flyttat på mig snabbt. Men min kropp funkar inte så just nu efter cancern. Så jag kan inte det. Jag är inte så snabb liksom. Så jag får bara så här. Medan jag flyttar mig så håller jag upp mina armar. Så var snäll och bit inte mig i ansiktet. Och igen. Inte heller i det läget har han bitit på riktigt. Men han ser riktigt, riktigt arg ut. Han verkligen så här slickar bak öronen. Och får hingstnacke liksom. Och välver den. Och bröstar upp sig. Och så här. Alltså. Ja, jag tycker han ser läskig ut i de lägena. Så. Men med utgångspunkt i allt det här då så har vi testat att ge honom magsås. Ja just det också, och att han inte rullade sig när de andra hästarna rullade sig. Han har alltid legat ner och sovit, precis som alla andra. Men när de andra rullar sig så gör han inte det. Så då funderade jag på om det inte bara var tanden han hade ont i och bollade den med veterinärer. Om det då utifrån hans avel, hans mamma har kissing spines, hans mormor har kissing spines. Sannolikt har han inte en jättebra ryggrad eller halskotpelare. Så man kan ju gissa att det är någonting där som inte är toppen. Så han fick magsåsmedicin ifall, eftersom han har varit stressad typ sedan han föddes. Och sen också smärtstillande i några månader. Och sen i samband med det så undersökte vi tänderna igen. Och kunde göra ett helt annat upplägg vid sederingen som blev jättebra för övrigt. Som jag ska lägga ut en YouTube-film på någon gång i framtiden när jag hinner det. Men lyckligtvis så visade det sig att han hade bytt tänder nu då. För det var mjölktänderna som han hade krossat då för ett år sedan. Så nu är de bytta och nu såg det jättefint ut. Och vi har också nu testat att sluta med något smärtstillande igen. Och han har inte... Peppar varit arg på oss på flera månader. Och vi har också kunnat börja. Ja, men vi har kunnat kratsa hovarna på dem och så rätt länge nu, ett halvår typ. Men också vår hovvårdare har fått börja verka honom igen sedan några månader tillbaka. Och det är så himla skönt. För han blev ju, ja, så fort man gör någonting som är nytt mot Ash som han inte känner till. Eller en ny person så blir han ju rädd och då blir han arg. Så antalet gånger han har jagat ut en hovvårdsperson i paddocken är fler än man kan räkna på sina fingrar. Men det verkar lugna sig så att jag hoppas att det betyder att han inte har ont längre. För nu när tanden är bättre så börjar också hans hovar och hans... Han har varit ganska skev i sina hovar. Vilket kan komma från att de tuggar konstigt. Och då blir liksom hela de snea. Så det brukar det börjar räta, nu börjar bli så att räta upp sig. I hovarna. Så man kan hoppas att liksom, vissa av de problemen han har haft faktiskt kom från tänderna. Och att nu när det är bra så kanske resten ordnar sig också. För hans, och vi bara tar upp det också med hans healing-sida, att nu under de här, men det senaste året är det som har varit fysiskt allra tuffast för mig med mina lungor och att jag i princip vissa dagar inte orkar stå upp mer än några minuter i taget innan jag måste sitta ner igen. Och då kan jag såklart inte göra någonting fysiskt och praktiskt med hästarna, men jag kan ibland vara med och mata dem vid till exempel hovvård. Och eftersom Ash har mest historik med mig och mest relation till mig och litar mest på mig och så blir det ju liksom gärna att ja, det jag väl orkar är det ju bra om jag är med när man gör någonting med Ash, för då står jag och matar honom. Och när jag var som allra sämst och inte visste om jag någonsin ens igen kunde orka stå ut ihop med en häst, så bara just liksom det här samspelet som är när man gör någonting och så gör hästen någonting och så gör man någonting och så gör hästen någonting och man bara är i den där magiska bubblan där man bara liksom dansar tillsammans. Den kan ju vara i ridning och den kan vara i markarbete, men det som är så fint är att liksom, den kan också vara i matning. Så när jag står där liksom med Ash och han har sin söta lilla mule i min hand och vi liksom testar, ordlöst testar olika sätt att mata på, för hur passar det honom att stå? I vilken frekvens ska jag langa pelletsen i handen? I vilken hand ska jag ta? Vilket tempo? Hur ska jag vinkla handleden? Det är så små detaljer liksom. Och så står vi där och så håller vi på, han och jag, och laborerar lite med det medan han får fötterna fixade. Och jag liksom kan notera att bara den kontakten mellan hans väldigt söta lilla mule och min hand, det bara liksom förmedlar en sån oerhörd värme och healing till mig för varje sån stund som vi har tillsammans. Så där märks det verkligen hur ja, men hur mycket healing han ger genom att bara vara han. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om Ash Lurvis. Han sa för typ ett år sedan att han också heter Lurvis. Jag tänker att det är hans typ healing-sida som är Lurvis och hans spejarsida som är Ash. Det var någon som, jag tror det var någon av er följare som skrev det, att det inte, Lurvis är ju ett jättebra namn för att man tror liksom inte att en typ Grand Prix-vinnare i dressyr kan heta Lurvis. Den kan typ heta Ash. Hans riktiga namn är Golden Ash. Men en GP-vinnare kan inte heta Lurvis. Så kanske är det liksom en del av hans frigörande process från tävlingsvärlden. Precis som med vissa andra hästar i den här flocken så är det långt från enkelt att vara Ash-människa. Det är många gånger jag känner mig otillräcklig för att jag vill kunna lösa saker på ett bättre sätt. Och han är så enormt svår. För det är liksom detaljnivån som man behöver vara på för att skapa trygghet för honom. Är liksom, OCD-nivån är liksom hög här. Men det är också enormt lärorikt. Och framförallt så är det liksom någonting som känns väldigt, väldigt fint i hjärtat. Så jag är väldigt tacksam över att Ash vågade välja livet. Och att ni hjälpte honom och få vara här i flocken och bara vara och få ett helt annat liv. Så ändligt mycket tack från oss till er.